Så vi ska idag fortsätta vår serie över nådens läror, eller kalvinismens fem punkter som man också kan kalla dem. Jag har tidigare gått igenom två av dessa läror, eller punkter. Och dessa läror systematiserades inom den ortodoxa kalvinismen. Den antogs vid kyrkomötet eller synoden i Dordrecht i Nederländerna år 1619. Och den uppkom i och med en kontrovers inom den kalvinistiska rörelsen. Den här kontroversen var den arminianistiska kontroversen, där en före detta kalvinist, Jacobus Arminius, förkastade Calvins lära om predestinationen, det vill säga att vissa är förutbestämda till evig härlighet och andra är förutbestämda till evigt fördärv. Så för att lösa denna tvist så hade de denna synod, och då formulerades dessa fem punkter som vi nu då går igenom i den här serien. Och vi har då som sagt hittills behandlat två av dessa. Först hade vi totalt fördärv, människans totala fördärv. För det andra så hade vi ovillkorlig utkorelse. Och det var det som vi talade om förra gången. Och då konstaterar vi att det handlar om Guds suveräna val att välja ut vem han vill till frälsning, till helgelse och rättfärdiggörelse, oberoende av något gott eller ont i människan, av tro eller otro. Och detta då som kontrast till villkorlig utkorelse, som betyder att Gud väljer beroende på något eller någon, det vill säga har de gjort något gott eller ont, och oftast så handlar det om ifall de har trott. Så för att se vad Bibeln lär om utkorelsen, så studerar vi Romarbrevet 9 tillsammans, vilken av verserna 10-24, och detta sammanhang, och vilket sammanhang detta bibelställe finns i. Och vi såg där att Romarbrevets främsta tema är rättfärdiggörelse av skyldiga, syndiga människor, av nåd alena, genom tro alena, på Kristus alena. Och vi undersökte också de olika kategorierna för utkorelse. Vi såg att det fanns flera kategorier som teologer brukar tala om. I Romarbrevet finns det åtminstone två. Och det som det är fråga om i Romarbrevet 9 är hans val av enskilda individer, till skillnad från val av ett helt folk. Målet för Guds val är att frälsa, helga och förklara rättfärdiga i Kristus. Sedan gick vi då genom vers för vers, exempel på exempel, där vi såg hur Gud i alla tider har utvalt enskilda individer för hans syften, utan att vara bunden av vare sig något gott eller ont, av tro eller otro. Och även bilden om krukmakaren och leran såg vi användas för att visa hur absurt det är att det skapade ifrågasätter sin skapare. Dagens ämne är då begränsad försoning. Begränsad försoning, från engelskans limited atonement. Och det här namnet är kanske inte min favorit. Jag anser att det talar bara om halva delen av den här sanningen. Men eftersom det är ett vedertaget begrepp, det är det som används på svenska, så har jag också valt att använda det. Och sen för att skilja det förstås från motsatsen, det vill säga obegränsad försoning. Ett alternativt namn hade varit att kalla det för fullbordad försoning. Och då hade det anspelat mer på den andra halvan av den här sanningen som vi ska behandla idag. Så här har vi nu då två ord igen att reda ut. Delvis har vi begränsad och så har vi försoning. Men försoningen är enligt en definition i då Svenska Akademins ordbok ett fritagande från straff eller skuld. En annan förklaring är gottgörelse för brott eller förseelse, eller med andra ord ersättning eller skadestånd. Och i detta ords betydelse ingår också att återställa vänskap eller gott förhållande. Och när vi läser om försoning i Bibeln så ser vi att det är fråga om Kristus verk i hans liv och i hans död, framförallt hans död. Detta verk tryggar ett återställande av gemenskapen mellan å ena sidan syndiga människor och å andra sidan Gud. Gamla testamentet som Nya testamentet hävdar att det är människans synd som är orsaken till, som är roten till att vi är skilda från Gud och behöver försoning med honom. Och för att försona eller sona människor med Gud så sände Gud sin son Jesus Kristus till världen för att frälsa från synd och för att ge evigt liv. När Nya testamentet drar ofta paralleller mellan Kristus lidande på korsets stam med Herrens lidande tjänare i Jesaja 53. Och där i Jesaja så står det att denna tjänare bar det mångas synd. Att han gick in i överträdarnas ställe. Att han blev ett skuldoffer. Och Bibeln säger att han inte visste av synd. Alltså Kristus, han visste inte av synd. Men Gud gjorde honom till synd. I syndares ställe. Ja, han har blivit en förbannelse i deras ställe. Han tog på sig synden som var deras, syndarnas. Och han tog det straff som det förtjänade. Och han dog. Det var det. Det var då han fullbordade försoningen. Det betyder alltså att dessa syndare kan gå fria från det straff som var deras. Och inte nog med det. Det slutar inte där. Utan Bibeln lär också vidare att Kristus genom sin lydnad under lagen kan genom att vi tror på honom så blir vi förklarade rättfärdiga. Vi får hans rättfärdighet på vår räkning. Och när det är så att vi har blivit förklarade rättfärdiga har vi också blivit sonade med Gud. Och vi kommer att bli frälsta från vredesdomen. Vi har tillträde till Fadern. Vi kommer att ha en evig gemenskap med honom. Och där har vi då lösningen på det här problemet. Att människan är skild från Gud. Och det är det som försoningen i Bibeln, vad den innebär. Och när det gäller ordet begränsad så tror jag inte att det finns någon här som inte vet vad begränsad innebär. Men för fullständighetens skull så har jag med en definition. Svenska akademins ordbok igen skriver att begränsad är något som har att göra med något som innesluts med gränser. Eller som är inskränkt i fråga om omfattning eller ej går över vissa gränser. Så då är det ju den naturliga frågan, vad är dessa gränser? När det kommer till försoningen, som vi just talade om, försoningen i Bibeln, så menar man att det går tillbaka till det som vi såg på förra veckan. Det vill säga ovillkorlig utgårelse. Och det innebar ju att Gud har utvalt ett specifikt folk innan vi gjort varken gott eller ont, ovillkorligen. Så begränsad försoning är alltså försoning av dessa utvalda individer. Det är inte en försoning av alla människor som någonsin existerat utan av ett specifikt utvalt folk. Gränsen går alltså mellan det utvalda och det icke-utvalda. Och som jag nämnde tidigare så är detta begrepp som jag tycker bara anspelar på halva sanningen här. Denna lärare fokuserar alltså på avsikten med försoningen. För vem dog Kristus och vad åstadkom hans död? Och adverbet begränsar syftar då på frågan vem. Vem var det Kristus dog för? Men vad åstadkom, den har vi inte fått ett svar på. Och det är den andra frågan. Och den handlar då alltså om vad försoningen åstadkom. Och för det kan man, som jag tidigare nämnde, kalla den här läran för fullbordad försoning. Och med det så vill jag hänvisa till Jesus egna ord på korset då han utropar att det är fullbordat. Kristi försoningsverk är alltså fullständigt i det att det frälser hans folk helt och fullt. Den är helt säker. Så vi behöver alltså vi behöver fortsättningsvis också beakta vad denna lära inte innebär. Vad är då motsatsen, det vill säga obegränsad försoning? Det finns, som jag då sa, två sidor med den här läran. Dels vem den frälser, eller vem försoningen är till för, och vad den åstadkommer. Och de som ifrågasätter, eller de som är motståndare till begränsad försoning, de som håller till obegränsad försoning, menar att Kristus dog för alla människor. Och de menar i den betydelsen att alla människor som någonsin existerat, både det som är nu döda, det som lever och det som ska komma. Och då får man ju en naturlig följdfråga att om Kristus dog för alla någonsin, varför finns det då ett helvete? Och det är den frågan leder oss in på den andra delen. Vad åstadkom försoningen? Vad var dess effekt? Här delar då det som motsätter sig begränsad försoning upp i två grupper. Dels finns det som menar att Kristus försoningsverk innebar att alla människor har en möjlighet att bli frälsta. Att Kristus med sin offerdöd öppnade dörren till Gud så att det kan nu välja Gud, det kan välja att tro. Och den andra gruppen hävdar då istället att Kristus verkligen dog för samtliga människor som någonsin existerat, att han fullständigt frälser dem och därför kommer alla människor att bli frälsta. Detta kallas för universalismen. Och vårt mål idag är då att se vad Bibeln lär om försoningen. Är den begränsad eller den obegränsad? För vem dog Kristus och vad åstadkom hans död? Och för detta ska vi då se närmare på två texter. Det ska gå till Hebreerbrevet kapitel 7. Och sen kapitel 9 också. Vi börjar i kapitel 7. Innan vi börjar med kapitel 7 så kan vi först inse vad Hebreerbrevet är för ett brev. Vem författaren till brevet är en debatt i sig som jag inte tänker gå in på nu. Men jag konstaterar kort att det är en okänd författare. Han nämner sig inte vid namn. Det finns genom historien flera förslag på författare. Främst aposteln Paulus, men även andra har föreslagits. Såsom Apollos, Silas, Epafras, även Lukas har föreslagits som författare. Men oberoende av vem som skrev brevet så kan vi se vem brevet är skrivet till. Från innehållet ser vi att mottagarna är väl insatta i Gamla testamentets offerriter och prästenbete. Det är med största sannolikhet grekisktalande judar som har Septuaginta som sin bibel. Eftersom det finns så många citat just från Septuaginta. Med största sannolikhet är det sådana som inte har fått uppenbarelsen om Jesu evangelium direkt från Jesus själv utan från hans apostlar. Och dessa mottagare har också fått utstå mycket lidande och det uppmanas också att vara förberedda på att utstå förföljelse och uteslutning från judiska institutioner. Så med detta som bas så kan man anta att brevet är skrivet till judarna i förskingringen, som ofta var grekisktalande, runt om i romarriket, som på den tiden var det officiella språket. Och tidpunkten för brevets tillkomst är också den spekulativ, men högst antagligen är den skriven före år 70, då templet i Jerusalem förstördes. Och detta eftersom denna händelse inte nämns i brevet. Men centralt för Hebreerbrevet är Kristus. Detta är det viktiga i hela detta brev. Han återkommer i varje kapitel. Författaren visar genomgående hur Jesus är högre än en änglar, än allt skapat. Han är mer värd mer ära än Mose, Han förmedlar en bättre vila, ett bättre förbund, en bättre försoning med bättre löften än det gamla förbundet kunde förmedla. Ett viktigt fokus är också Kristus överste prästerliga tjänst. Det kommer vi att titta närmare på i de här texterna. Han nämns som en präst genom vilken vi har tillgång till nådens tron, genom vilken vi kan komma till Gud. Han nämns som präst för evigt. Han liksom Melkisedek har blivit kallad till präst utan att vara av Levi-stam. Och detta för att visa att Kristus inte blivit präst genom ett lagbud, utan, som det står i texten, genom kraften i ett oförstörbart liv. Av detta förstår vi att Jesu prästtjänst är en bättre prästtjänst, eftersom den åsidosätter ett tidigare bud som var svagt och kraftlöst och som aldrig åstadkom något fullkomligt. Och det är det här skedet vi då kommer till kapitel 7, vers 23, och där ska vi börja att läsa. Vi ser här om jämförelse mellan Jesu prästämbete och det gamla levitiska prästämbetet. Och det lyder så här, vers 23. De andra prästen har blivit fler och fler, därför att döden hindrade den från att stå kvar i sin tjänst. Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem. Det var en sådan överste präst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Lagen insätter svaga människor som överste präster, men ordet som bekräftades med ed kom efter lagen. Insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Och här har vi då Hebreerbrevets författares härliga uppvisning av Jesus översteprästerliga tjänst. Det visas vara en bättre prästtjänst än den som baserades på lagen. Och den som utfördes av män som dog och som måste ersättas, som inte kunde stå kvar i sin tjänst. Men Kristus lever för evigt och kan stå kvar i sitt prästämbete för evigt. Och vad leder då det här till? Vers 25. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem. Och här bör vi då stanna upp och reflektera över några saker. Till att börja med notera ordet kan. Därför kan han. På grekiska är det ordet dunatai, vilket betyder att vara förmögen att göra något, att kunna eller att förmå. Och vem är han som kan? Jo, det är ju Kristus. Kristus kan. Kristus är förmögen att göra något. Han har makten att göra det. Han är inte begränsad av något. Och vad är det han kan då? Följande ord. Frälsa. Notera att texten inte säger han är villig att frälsa, utan att han kan frälsa. Det är inte frågan om Jesus vilja här, utan om hans förmåga. Hur mycket kan han då frälsa? Helt och fullt. Det grekiska ordet här också innebörden för evigt. För alltid. Det vill säga frälsningen som kommer genom Jesus är fullständig. Den är för evig. Den kommer aldrig att ta slut. Det finns inget utrymme för det, för att det som han frälser skulle kunna falla bort från frälsningen. Så kunna avsäga sig den eller förlora den genom någon synd. Nej. Detta exempel ger oss tydligt och klart en fingervisning om att Jesus frälser perfekt. Hans frälsning överstiger det största av synder. Och vem är det då han kan frälsa helt och fullt? Fortsättningen av versen. Dem som kommer till Gud genom honom. Det är alltså tal om ett specifikt folk här. Det står inte att han kan helt och fullt frälsa alla människor. Utan dem som kommer till Gud genom honom. Det vill säga genom Kristus. Ingen kan med ärligt samvete att påstå att alla människor kommer till Gud genom Kristus. Att alla syndare, alla de som förkastar honom eller aldrig får höra evangeliet, kommer till Gud genom Kristus. Nej, Jesus talar, eller författaren till Hebreerbrevet talar om att Jesus kan frälsa helt och fullt dem som kommer till Gud. Och inte bara till någon Gud, till Allah eller till någon av de östra religionernas gudar, utan till Bibelns Gud genom Kristus. Så Kristus är alltså kapabel att frälsa helt och fullt alla dem som kommer till Gud genom honom, för att han lever för att be. Han alltid lever för att be för dem. Versen kunde inte vara tydligare med att visa oss att det är ett specifikt folk som är fokuset för Kristus gärningar här. Kristus har stigit upp till himlen, till Faderns högra sida, och sitter där för att alltid be för dem som kommer till Gud. Han ber för dem, han ber inte för världen. Och här har vi då någonting som samstämmer med Jesu översteprästerliga förbön i Johannes 17, som vi alla känner till. Där det står att Jesus ber till Fadern med orden: jag ber för dem, jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Och de är syfte på Jesu lärjungar. Och sen vidare i samma kapitel: jag ber för dem som kommer att tro på mig genom deras ord, det vill säga genom apostlarnas ord. Jesus ber alltid för ett specifikt folk, för individer, för det utvalda. Och nu kanske någon här då invänder och säger att ja, Jesus kanske frälser och ber för dem som tror, men hans död var en död för alla människor. Han dog för samtliga människor. Men om detta är vad du tror, så har du ett problem med Bibelns undervisning om försoningen. Vi ser i Gamla testamentet, i beskrivningen av den stora försoningsdagen av Yom Kippur, som den kallas, hur prästen, vi ser inte att prästen först offrar offerdjuret för ett folk, för samtliga människor, för persierna, för medierna, för edomiterna, för moabiterna. Inte ens för alla judar, utan för de som kommit upp till Jerusalem på försoningsdagen. Och han går inte sedan in i det allra heligaste och stänker blodet på nådastolen och lyfter upp en bön för samtliga människor, utan för ett specifikt folk, för de som kommit upp till Jerusalem. Hela försoningsakten var en enda akt. Offret, blodsutgjutelsen och medlingen i det allra heligaste var för samma folk, inte för två olika grupper. Och om du då menar att Jesus ber för alla människor, för alla som någonsin existerat, menar du då att han som själv är Gud, som är allvetande, som vet vem som kommer att tro på honom och vem som inte kommer att tro på honom, att han ber för dem som inte tror? Att han nu är på Faderns högra sida och ber för dem som förkastar honom och som alltid kommer att göra det, som spottar honom i ansiktet, som aldrig kommer att lända bort från sin syndiga väg? Menar du att Kristus sitter på Faderns högra sida och medlar för dem som är döda i sina synder, och inte bara andligt döda utan fysiskt döda? Det som redan nu plågas i Hades, i dödsriket, vars frälsningsdag är förbi, ber han för dem? Är det verkligen något du vill tro? Nej, Kristus dog för ett specifikt folk, ett utvalt folk. Han frälser ett specifikt folk, ett utvalt folk. Och han ber för ett specifikt folk, ett utvalt folk. Hans försoning är för dem som kommer till Gud genom honom. Och vidare, vi noterar också vers 27. Här är en fortsatt jämförelse med gamla förbundets prästtjänst. Det är så här: han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Vi känner till, om vi har läst Gamla testamentet, hur de levitiska prästerna måste bära in offer om och om och om igen. På gång och på gång. År efter år fortsatte det. De måste bära in blodet och stänka det på nådastolen. Och det kunde se från tidigare år hur tidigare års offer hade blivit stänkta på nådastolen. Det står ingenting i Gamla testamentet om att nådastolen rengjordes. Utan för varje år blev det mera och mera och mera blod. Tänk en överste präst som varit i tjänst hela sitt liv och går ännu en gång in i det allra heligaste, och så ser han det många årens offrande, det många djur vars blod har stängts på nådastolen. Vad är det han tänker? Vad är det han ser? Vad är det detta pekar på? Varför måste vi fortsätta om och om igen? Vad kommer att komma för att ta bort synd för evigt? Svaret, som vi vet, är Kristus Jesus, Guds sons blod. Han offrade sig själv en gång för alla, som det står i texten. Notera att uttrycket här, en gång för alla, kan ha två betydelser på svenska. Dels kan man förstå det som att Kristus dog en gång för all framtid. Dels kan man också förstå det som att han offrade sig själv en gång för alla människor. Det grekiska ordet är ethapax, och betyder en gång vid ett tillfälle, eller som det står här i texten, en gång för alla. Det vill säga, betydelsen är helt klart den att det skedde en gång och kommer inte att ske efter det igen. Alltså, Kristus Jesus offrade sig själv en gång för all framtid. Hans offer var inte otillräckligt så att det lämnade något ogjort, så att han måste offras om och om igen som det gamla förbundet. Nej, Kristus har dött. Han har blivit offrad på Golgata kors en gång för all framtid, för att med full visshet frälsa dem som kommer till Gud genom honom. För dem som tror på hans namn. Hans offer är ett perfekt offer. Felfritt, precis som det var förutsagt i Mose lag. Vi ska också kolla på kapitel 9, så vänd blad till kapitel 9. Här har vi då en mer detaljerad bild av Kristus överste prästerliga tjänst. Här talas om det gamla förbundet med dess regler, dess tabernakel, människogjorda tabernakel. Det förgyllda föremålen också, det är gjorda av människohand. Dess rum, det allra heligaste, det förhänge som skildrar det allra heligaste från resten av templet. Vi läser om reningar till det yttre. Och med allt detta så ställs Kristus som jämförelse. Att han med sin överste prästtjänst som överste präst förde ett goda som skulle komma. För det större och fullkomligare tabernaklet, det som inte är gjort av människohand. För det himmelska tinget, står det. Ja, för inre renhet. Och vi skådar också den fantastiska insikten om hur Kristi blod vann en evig återlösning. Här återkommer det att det gäller för evigt, det är inte temporärt. Utan det är för evigt, det kommer aldrig att ta slut, det är vers 12. Och han är medlare för detta nya förbund som ersätter det gamla. Och vad betyder allt detta? Författaren förklarar i verserna 23-28. Alltså måste avbilderna av det som finns i himlen renas med dessa medel, alltså med bockars och kalvars blod. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än så. Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller skulle han offra sig själv flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Så vad är det som framträder här mer än något annat? Jo, att Kristus försoningsgärning är fullständig. Det finns ingenting som behöver läggas till, det finns ingenting som saknas. Det var inga gärningar, ingen tro, ingenting behövs. Den är fullbordad, den har utförts, den är verkställd, den är genomförd. Gamla förbundets försoningsoffer måste offras om och om och om igen. Men det kunde aldrig ge en evig försoning. Men Kristus, vers 12, gick in i det allra heligaste en gång för alla och vann en evig återlösning. Vers 28, han har blivit offrad en gång för att bära många synder. För vem? Vers 14, för våra samveten. Vers 15, för det som är kallade för oss. Vers 24, för vår skull. Vers 28, för att bära många synder, för att frälsa dem som väntar på honom. Försoningen, den innebär inte bara att dö för dem som behöver försoning. Den innebär inte enbart att Kristus en gång gått in i det allra heligaste och framburit sig själv som ett syndoffer. Ett felfritt offer åt Gud. Den involverar också bön för dessa människor. Och det är just detta som Kristus gör i vers 24. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han ber för ett specifikt folk, för Guds utvalda, för oss. För vår skull syftar inte på alla människor som någonsin levt, alla som någonsin existerat eller kommer att existera. Ingenstans i Nya testamentet används det grekiska orden hyperhimon, för oss, i den betydelsen att det skulle syfta på samtliga människor. 17 gånger förekommer det i SBLs grekiska Nya testamentet. Och av dessa så används det 14 gånger för att syfta på Guds utvalda, på det heliga, på det kallade, på hans älskade barn, på Guds barn. Och de övriga 3 gångerna så är det för att syfta på den eller det som har skrivit brevet eller boken, oftast aposteln Paulus. Det här är ett uttryck som han ofta använder i sina brev. Och även han är förstås en av de utvalda. Så det här uttrycket, hyper heimon, för oss, betyder alltid det som tror på Gud. Det som är hans utvalda, det som är hans älskade barn. Och till sist, en aspekt av Kristi försoningsverk som också bör noteras. Det är tidpunkten för Kristus offer. När dog Kristus för syndare? Var det för 2000 år sedan i det som av romarna kallades för Palestina under judarnas påskhögtid? Eller var det, som vers 26 säger, sedan världens skapelse, alltså vid den första syndens inträde i världen? Eller var det ännu lite senare i samma vers, vid tidernas slut? Det vi ser här är att Kristus försoningsgärning inte skedde enbart vid Golgata kors, eller vid den första syndens inträde i världen, eller då han återkommer i härlighet, utan i evigheten. Guds son utgav sig själv redan före världens grund blev lagd. Före världens skapelse. Och detta har en enorm betydelse. Vår frälsning i Kristus är inte grundad enbart i en viss händelse för 2000 år sedan. Eller ens vid syndens inträde då löftet gavs om Messias som skulle komma, som skulle krossa ormens huvud. Eller ens då han återkommer för att frälsa de sina. När det är grundat i evigheten, i den heliga treeniga Gudens allsmäktiga rådslut, i det eviga förgångna. Ingenting tar ifrån Gud så mycket ära i försoningen som att påstå att försoningen är beroende av något skapat, av något som är i tiden, av något som har att göra med människan. Kristus Jesus, Guds son, har uppfyllt sin messianska offertjänst, inte bara i tiden utan i evigheten. För att han ska få hela äran av denna frälsning. Frälsningen kommer från Gud, utförs av Gud och fulländas i Gud. Och det här, jag tycker vi ser en av de mest övertygande orsaker till varför begränsad försoning måste vara den förklaring som ger försoningen dess rätta sken. Det är något som jag har valt att kalla för intertrinitär harmoni, eller det är egentligen inte jag, det är James White, den vise, som har kommit med det här uttrycket. Men vad innebär detta? Jo, att fadern före världens begynnelse utvalde det som han i förväg har känt som sina. Ett bestämt folk kallade vi namn. Att sonen utgav sig själv för dessa utvalda. Och han steg ner, han fullbordade försoningen för dem som fadern givit honom. Och att den helige ande genom frälsningshistorien verkar i alla dessa utvalda. Att han överbevisar om synd. Att han överbevisar om rättfärdighet och om dom. Och att han skapar den nya människan genom på nytt födelsen. Bibeln vittnar aldrig om att fadern utvalt alla människor. Eller att den helige ande på nytt föder samtliga individer. Samtliga folk, samtliga människor. Nej. Man hävdar, men samtidigt kan man då hävda att sonen har dött för alla människor. Och då bryter man denna harmoni mellan fadern och sonen, den helige ande, som verkar för ett folk. När man menar att Kristus har dött för alla. Det passar inte in. Det bryter harmonin. Fadern utvalde, sonen dog för och den helige ande på nytt föder samma människa. Det är kända av Gud före skapelsen. Det försonade till evig frälsning i Kristus. Och det skapade till nya människor av den helige ande. Och det här, vi måste göra ett val. Antingen väljer man att börja med människan. Med hennes behov, hennes tankar, hennes gärningar. Hennes prestationer. Utifrån detta formar sig en gudsbild. En bild som är baserad på det som sker i människan. Som är centrerad på människan. På det som hon gör. Man formar det som Bibeln vittnar om vittnesbördet om fadern och sonen och den helige ande. För att upplyfta det som sker, som åtminstone man själv tycker, som gott i människan. Eller så väljer man att ha en syn som är centrerad på det som Gud utför. På det som han har bestämt. En syn som är baserad på hans syften. Och för hans härlighet. Framförallt. Man börjar med Gud. Den treenige guden. Fadern, sonen och den helige ande. Och deras gemensamma verk för att återlösa ett och samma folk. Och ser på dessa återlösa syndare som ett resultat av denna enighet och denna fullständighet som existerar i treenigheten, för att hans folk ska prisa honom i evigheternas evighet. Är det inte så att när vi skådar försoningen genom en gudcentrerad lins. Så då rullar Bibelns vittnesbörd om frälsningsverket som ett skinande pärlband för våra ögon. Finns det någon som helst tvekan om vem sonen dog för? När vi vet att han utgjutit sitt dyrbara blod i skenet av Guds härliga frälsningsverk för det utvalda. Från fadern till sonen till den helige ande. Lyssna till Efesierbrevets otroliga vittnesbörd om hur det gick till och den treenige guden frälste oss. Jag kommer att läsa ur reformationsbibelns översättning. Kapitel 1. Välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i det himmelska, så som han har utvalt oss i honom före världens grund blev lagd, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom i kärlek, efter att ha förutbestämt oss till att bli adopterade som barn hos sig genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas behag, sin härliga nåd till pris, i vilken han har tagit emot oss i den älskade. I honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse enligt hans nåds rikedom, och som han har låtit flöda över oss med all visdom och allt förstånd, efter att ha låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt sitt välbehag, som han har bestämt inom sig själv med hänsyn till den planen att i tidernas fullbordan sammanfatta allt i Kristus, både den som är i himlarna, det som är i himlarna och det som är på jorden, i honom. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda i enlighet med hans avsikt, som verkar allt efter sin viljas rådslut, för att vi ska vara hans härlighet till pris. Vi som förut har hoppats på Kristus. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill, som en pant på vårt arv, fram till återlösningen av hans egendom, hans härlighet till pris. Detta fantastiska vittnesbörd får oss att inse att sanningen i Guds ord är en helhet. Försoningens omfattning och effekt, det vill säga vem Jesus dog för och vad den åstadkommer, är i perfekt harmoni med Faderns beslut i det eviga förgångna. Det som sonen åstadkommit i försoningen av ett folk, det kommer den helige ande och förverkligar i samma folk. Kära lyssnare, du satt din förtröstan till denna treenige Guds försonande verk. Till faderns val, till sonens offer och till andens på nytt födelse. Vi som har gjort det, vi som tror att detta är sant och som förtröstar på det, förstår vilken kärlek Gud har visat oss. Kristus själv ber ju för oss. Ja, han vädjar för oss inför fadern. Detta är inte för att vi ska tro att sonen är lägre än fadern, utan för att visa att han har en stark kärlek och en stark värme för dessa utvalda. Och denna kärlek är också så stark i fadern att vi läser att han inte skonade sin egen son, utan han utlämnade honom för oss alla, alla utvalda. Och den helige ande vädjar för oss med suckar utan ord. Hela den treeniga guden arbetar på vår sida. Den är inte emot oss, den är för oss. Hyper heimon, för oss. Så oberoende av var du är, oberoende om du just nu upplever Guds välsignelse i ditt liv, i ett tryggt och fritt land för vi som bor i Finland, eller om du längtar efter denna frihet, om du någon gång hamnar i svårigheter, i motgångar, kanske blir förföljd för din tro på Kristus. Oberoende av detta, alla har vi samma löfte, att det idag finns en som gått in i själva himlen och trätt fram inför Gud, Fadern, inför hans ansikte för vår skull. Han har gjort Faderns vilja, han har fullbordat den. Det som människor inte kunde göra genom lagen, det har han fullbordat. Och hans offer har accepterats, det ser vi i hans uppståndelse. Så har vi nu blivit förenade med honom, då har vi redan blivit satta med honom i det himmelska. Redan nu sitter vi tillsammans med Jesus på den himmelska tronen. Och detta kan vi ha full förtröstan till. Inte på grund av vem vi är eller på grund av något vi har gjort, utan på grund av Kristus. På grund av vem han är, på grund av vad han har gjort. Detta är något som ingen makt i himlen eller på jorden kan upphäva eller ta ifrån oss. Detta är en fantastisk rikedom och tröst för dem som lider under förtryck, och bör också vara så för oss som lever i trygghet och frihet. Vår frälsning, vår försoning är rotad i en som utfört arbetet fullkomligt. Det är redan gjort, det är slutfört. Han kan frälsa helt och fullt. Vår förlåtelse är inte bara en möjlighet, den är en realitet. Och det är en realitet redan idag för alla de som tror på honom. Det är ett privilegium, ett stort privilegium, att just nu, i denna stund, vara försonad med Gud. Han har tvättat oss rena från all synd. Han har offrat sig själv en gång för alla. För all framtid. Det behöver aldrig göras om och om igen. Det har fullbordats. Denna fullständiga försoning är vår. Och ingen av oss kan gå förlorad, eftersom vår försoning i Gud vilar på den som kan fullborda det helt och fullt för evigt. Men du som inte förtröstar på denna allsmäktige Gud, på honom som har ställt fram Kristus som en perfekt frälsare, som ett försoningsoffer. För dig som har förkastat en sådan frälsare, för dig är detta förkastande ett tecken på din väntande dom. Du har hört Guds röst, du har sett frälsningen i den fulländade frälsaren. Men ditt hjärta är hårt och orört. Du kanske har många orsaker till att du inte vill tro. Kanske du har granskat detta och kommit fram till att det inte är sant. Kanske du aldrig har känt dig manad att ta detta ord seriöst. Kanske du älskar synden så mycket att detta budskap är inte är attraktivt. Det är som en dårskap. Oberoende vad du menar dig ha för orsak, så har jag en varning till dig, eller Gud har en varning till dig. Hans tålamod och barmhärtighet mot ditt liv är inte för evigt. Han har satt en gräns för våra dagar. Texten säger att människan måste dö en gång och sedan dömas. Är du inte också en döende varelse? Finns det någon människa som undkommit döden och den rättvisa dom som väntar dem? Du vet att din död är lika säker som att solen går ner ikväll. Varför tror du då att du kan komma undan din dom när ditt eget samvete vittnar om den, om Guds rättfärdighet i den, i dina tankar, i dina ord, i dina handlingar? Varje dag bryter du mot Guds lag och samtycker också till att andra gör det, står det i Romarbrevets första kapitel. Ditt samvete vittnar om detta. Om dig säger Gud, min ande ska inte bli kvar i människor för alltid på grund av deras förvillelse. Detta är en varning till dig När Guds ande överger dig, när han lämnar dig till ditt eget fördärv, då finns det verkligen ingen frälsning för dig. Men vet detta, du som inte tror, att även om din synd är stor och även om din dom är rättvis, så är den inte större än Guds nåd. Kristi förmåga att frälsa syndare är större än den. Inte ens då Jesus led i Getsemane, då han svettades droppar av blod, då hans lärjungar och vänner övergav honom, då han torterades av romarna, då han korsfästes och då han dog. Inte ens då han blev synd, som Bibeln säger, då han blev en förbannelse, var synden tillräckligt stor för att hindra honom från att fullborda sin gärning. Han kan frälsa alla dem som kommer till Gud genom honom, helt och fullt. Så släpp inte taget om detta löfte. Är ditt hjärta idag oroat av synden och påminner dig, ditt samvete dig om, ständigt om dina överträdelser, om dina tillkortakommanden, din otillräcklighet, din ondska, din hårdhet, din otro? Syndare, se på honom som förklarar orättfärdiga rättfärdiga. På honom som har dött en gång för alla, som har upplyfts på korset. Kom till honom, kom utan att hävda någonting i dig själv. Han kan frälsa helt och fullt alla dem som kommer till honom. Om du misströstar, om du utan hopp i världen, om du har bara misär, allting är svart, fäst din blick på honom. Han kan fullborda försoning för ovärdiga syndare. Han kom inte för att frälsa rättfärdiga människor. Han kom för att frälsa syndare som du och jag. Sådana som inte förtjänar försoning. Sådana som vet att de inte har någonting att hävda inför Gud. Han kom för att frälsa dem. Du behöver inte sätta din förtröstan till människors bud, till stadgar, till offerceremonier, till riter, reningsritualer och sådant som ständigt återkommer på gång och på gång och på gång. Nej, du kan förtrösta på han som kan frälsa och ta bort synd för evigt. Han har burit fram ett perfekt syndoffer en gång för alla och försonat för all evighet. Om du kommer till honom denna dag, så är du en av dem som han dog för. Då är du en av dem som han just nu ber för. Detta är Guds evangelium till frälsning för var och en som tror. Hans är äran, nu och alltid, i evigheternas evighet. Amen. Låt oss be. Allsmäktige Gud, vi är inte värdiga att ha en sådan frälsare som din son, vår Herre Jesus Kristus. Vi var värdiga bara domen, straffet. Vi har alla villigt förkastat dig, vi har hatat dig, vi har spottat dig i ansiktet. Vi har överträtt din lag och gjort det med vilja. Men du visade oss stor nåd. Du sände din son för att frälsa syndare som inte är värdiga att bli frälsade. Och vi vet att denna frälsning, denna försoning som har kommit genom honom, är fullbordad, den är fullständig. Den är säker för att den vilar på honom och på hans verk. Och Fader, vi vet att du har utvalt ett folk. Må du frälsa dem. Må du se till Kristi gärning, till hans blod som utgjutits, till hans perfekta lydnad under lagen. Och må du frälsa alla dem som är här idag som inte tror detta ord. Du har nu själv talat till dem, Fader. Vi vet att det är genom predikan som tron kommer. predikan i kraft av Kristi ord. Och Fader, må du finna glädje i att frälsa syndare. Jag vet att du gör det. Och för dem som inte är här men som behöver höra detta ord, Fader, må du frälsa dem. Må du använda oss människor, syndiga som vi är, otillräckliga som vi är, till att frälsa ett stort folk, till att ära ditt namn, till vi vet att det är för detta syfte som vi lever. Använd oss, dina tynande vägar, dina brutna strån, dina lerklumpar som du har format precis till den, till det syfte som du har ämnat det för. Använd oss, Fader, gör oss villiga, tänd oss en längtan att föra ut detta evangelium till alla de som behöver höra det. Och Fader, låt ditt namn bli förhärligat även i denna tid och bland detta folk. Du har inte frälst oss få här för att vi ska ha vår lilla skara. Nej, Far, jag vet att du finner stor glädje i att frälsa syndare. Och att du har utvalt det många. Att Kristus dog för det många. Inte för det få, utan för det många. Så också av detta folk. Jag vet det, Far. O, fräls. Fräls för din egen härlighets skull. Må ditt namn bli helgat. Vi ber i Jesu namn. Amen.